Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen.
När en 14 kilo tung meteorit hittades på en fastighet utanför Enköping inleddes en tvist om äganderätten mellan markägaren och upphittarna, två geologer som ville att den skulle hamna på museum. Första ronden vann geologerna med advokat Thomas Fjordevik på Fojen som ombud. Han berättar här om bakgrunden till fallet.
På det här fallet då, i november 2020, det uppmärksammades av många. Tog upp av media också. Och det var genom media mina huvudmän fick kännedom om det. Och våra två utbildade geologer har lång erfarenhet av att söka efter såväl meteoriter då, som vanliga mineral. Och det ska tilläggas att hitta meteoriter kan ofta vara mycket svårt och kräva just då geologisk sakkunskap och erfarenhet, vilket mina huvudmän då har. Och med hjälp av egna beräkningar och beräkningar från norsk hemsida, tror jag det var, och vissa publika data då, från privata kameror som hade fångat upp den här meteoren eller boliden när den föll, så kunde man ringa in en ungefärlig nedslagsplats. Och så begav man sig dit för att leta helt enkelt. Och det var ganska mycket folk som var där och letade. Det var inte bara mina huvuden. Utan det var andra personer som var där i samma ärende. Såväl inhemska som utländska letare. Och man fick göra eftersökningen inom ett relativt stort område. Som sträckte sig över flera olika fastigheter. Den var rätt svår att lokalisera, den här meteoriten. Och först så hittade man en misstänkt nedslagsplats. Men inte själva meteoriten. Det visade sig sen att den hade studsat, och den hade studsat, som jag förstår det, betydligt längre än vad man kunde tänka sig, så att säga. Och det tog ungefär en månad innan man hittade den. Den 5 december 2020 så hittade man den här meteoriten i ett mosstäckt parti uppe på en berghäll.
Och sen gjorde då fastighetsägaren också anspråk på den här meteoriten efter att den har hittats. Och då blev det ett rättsfall av det om bättre rätt till den här meteoriten mellan fastighetsägaren och de här två upphittarna. Varför valde de att söka upp just dig? Är du specialist på den här typen av fenomen? Det måste ju vara en väldig utmaning för dig som advokat.
Ja men absolut. Nej, det har ju som sagt inte inträffat sedan 54. Då var inte jag född, så att jag är absolut ingen specialist på det. Utan det har väl att göra med att Fojen, så att säga, har en inriktning mot minerallagstiftning, mineralrätt och miljörätt helt enkelt. Mm. Så att de vänder sig till Fojen.
Mm. Och för att illustrera hur ovanligt det här är och hur svårhanterligt det här är juridiskt, så säger Uppsala tingsrätt att det finns inte något rättsområde att hämta ledning från. De pratar om vacker minerallagstiftningen eller fornfyndsregler eller hittegodsregler passar in. Hur påverkar det som argument att som advokat att hitta argument i det här fallet?
Det blir ju svårare, eller man måste tänka bredare helt enkelt och vara öppen för olika argument och invändningar. Och där måste jag lyfta fram samarbetet jag har haft med mina huvudmän, som har varit väldigt hjälpliga med mycket kunskap. De sitter på otroligt mycket kunskap inom det här området. Och vi har även tittat på hur man hanterar situationen i andra länder och så vidare. Och så tittat på andra lagstiftningar, till exempel då minerallagstiftningen då. Där domstolen visserligen inte tycker att man kan vara paralleller till, men där vi nog ändå anser att det går att göra. Det finns ju paralleller där till blockletning till exempel, som man då får vara ute och leta mineral och ta med sig enstaka prover från privat mark, så att säga.
Mm. Ett argument som du förde fram och dina klienter som fick stor betydelse, vi ska komma till det lite mer längre fram, men vi kan nämna då att du menar att det inte finns något berättigat intresse att låta nyss fallna meteoriter tillfalla fastighetsägaren. Däremot finns det starkt allmänt intresse av att låta de här meteoriterna utgöra lös egendom som tillfaller upphittaren, eftersom det är av stor vikt att allmänheten söker efter nyss fallna meteoriter så att de kan hittas och bli föremål för vetenskapliga undersökningar och utställningar. Kan du berätta om hur du tänkte där?
Jag tänker så här, att det är onekligen så att det finns ett stort samhällsintresse. Det är nämligen så att de har ett stort vetenskapligt intresse, de meteoriter. Nästan alla meteoriter, det består av ett väldigt gammalt material. De är från så att säga, universums bildande, de är oförändrade sedan ungefär 4,5 miljarder år tillbaka. Och därför så fungerar meteoriter, det ger oss en inblick så att säga i hur i tiden kort efter solsystemets tillkomst. Och om man gör en jämförelse med de äldsta bergarterna i Sverige så är de cirka 2,6 till 2,8 miljarder år gamla. Och de vanligaste är de oftast yngre än 2 miljarder. Så de är betydligt äldre. Och dessutom så har då samtliga bergarter eller berg som finns på jordens yta, de har ju påverkats av jordens miljö, jordens atmosfär som är väldigt syrerik. Medan de meteoriter då, de är helt opåverkade och unika på det viset. Så därför så är de vetenskapligt väldigt intressanta. Det finns ett stort samhällsintresse, ett allmänt intresse att de här kan tas tillvara, att man kan forska på dem. Och det är också så att man måste hitta dem snabbt, för att när de väl dimper ner på jordens yta så börjar de påverkas av jordens atmosfär och vatten och av syre och förändras därmed också. Så därför är det viktigt. Och om man så att säga, om äganderätten skulle tillfalla fastighetsägaren så saknas det ju incitament för allmänheten egentligen och duktiga geologer som mina huvudmän att vara ute och leta. För att man kanske får leta i flera veckor som i det här fallet. Och man kan inte utgå så att säga, från att en fastighetsägare varken har intresse eller möjlighet eller kunskap att kunna hitta meteoriten.
En avgörande fråga målet var om det var fast eller lös egendom. Om den var fast så skulle den ju tillhöra fastighetsägaren. Men ni lyckas visa att den var lös egendom.
Ja, vi argumenterade runt det, så att säga, att det var lös egendom. Det spåret gick ju också domstolen på. Och det var ju utifrån att, så att säga, definitionen av jordabalken så finns det ju uppräkningar av vad som är fast och lös, eller vad som hör till vad som är fast egendom. Och det är generellt sett relativt allmändagliga produkter som hör till fastigheten. Och det finns en tanke om att det ska finnas en varaktig anknytning till fastigheten för att någonting ska anses vara fast egendom. Mm. Och i det här fallet så är det ju någonting, det är ju inte något ordinärt direkt som faller ner på jordens yta när det är frågan om en meteorit. Och det är... Det finns ingen varaktig anknytning heller till fastigheten. I vart fall inte när det är den här typen av meteoriter då som är när man pratar om fall. När man ser dem falla och sen så letar man och tar upp dem helt enkelt.
Nästa led i den här prövningen från Tyskland är frågan om naturprodukt. Alltså bär och svamp och liknande betraktas ju som naturprodukter. Då kan man då plocka det med stöd av allemansrätten på andras fastigheter och annans mark så att säga. Men det finns en gräns då när det gäller straffbestämmelsen för åverkan. Och frågan var då om det var fallet här. Men det var det inte.
Nej, domstolen kom ju fram till det och det är en intressant fråga så att säga. Kan vi säga att även om det skulle anses vara en naturprodukt så anser jag i alla fall inte att det skulle grunda till äganderättsanspråk på det förhållandet. Eftersom det ändå inte... Jag har svårt att se hur det skulle kunna omfattas av åverkansbestämmelserna i brottsbalken. Det gjordes ingen skada heller på något sätt på fastigheten genom grävning eller dylikt, utan man kunde enkelt ta med den här meteoriten när den hittades helt enkelt.
Och slutligen så då konstaterar tingsrätten att egendom som inte ägs av någon kan tas om hand av vem som helst och bli genom besittningstagandet upphittarens egendom genom ockupation. Det är när föremålet tas i besittning som äganderätten uppkommer. Nu låg meteoriten på fastighetsägarens mark i drygt en månad innan den hittades av dina klienter. Mm. Varför ansågs då inte fastighetsägaren ha haft den i sin besittning?
Ja, domstolen har lite resonemang om det och det... Till att börja med, fastighetsägaren visste ju inte var meteoriten fanns någonstans. Han visste ju egentligen inte ens att den fanns på hans fastighet. Och det visste ju ingen, det visste inte mina huvudmän heller. Man letade ju på flera fastigheter. Utan det fanns ju en förhoppning hos fastighetsägaren att den skulle finnas på hans marker. Och en förhoppning i sig kan ju inte grunda... besittning. Det gör ju inte att han har fått den i sin besittning så att säga.
Nej.
Och som sagt, aspekten också att den var lätt att ta med. Den hade inte sjunkit ner på något sätt i jorden som de kan göra om de ligger väldigt länge. Den fanns inte på fastigheten särskilt länge. Vi pratar om veckor från det att den damp ner så att säga. Så domstolen kom ju fram till, vilket jag delar fullt ut, att fastighetsägaren aldrig har tagit den här stenen, nitriten, i sin besittning.
Det var ju som sagt en kreativ dom, får man väl säga då. Tingsrätten fick avgöra detta utan några enkla analogitolkningar eller ledning i annan lagstiftning. Men fanns det inte internationella avgöranden som tingsrätten kunde luta sig mot?
Finns. Vi har gjort en liten internationell utblick och det regleras lite olika i olika länder. Om man tittar på den närmast liggande länderna Norden, så i Danmark så finns det en särskild lag faktiskt om metoder som säger att det är statens egendom, och där finns en skyldighet: om man hittar en metod så ska man lämna in den till Statens naturhistoriska museum i Danmark mot en hittelön motsvarande marknadspriset. Det ska utgå då. Så det har man löst på det viset.
Tycker du att vi borde kunna införa en sån i Sverige? En sån lag?
Ja, om det finns behov av det. Det beror ju på hur det här målet går, hör på sig. Men också, om man tittar historiskt sett, så har vi haft ett system som liknar lite det i Danmark ändå. I de här tidigare fallen så har upphittaren i princip alltid så att säga lämnat över metroidstenen mot en ersättning till Naturhistoriska riksmuseet eller en annan vetenskaplig institution i Sverige.
Just det. Ja, då har det inte blivit några tvister.
Nej, det har inte blivit några tvister. Och de här ersättningarna har varit ganska ändå ordentliga så att säga, utifrån den tidens system. Så att på ett sätt har vi haft ett sånt liknande vi har ett sånt liknande system som i Danmark. Fast då på sedvänja.
Ja.
I Norge finns det också diskussion om hur man skulle hantera en sån här situation. Det finns ett uttalande från departementet som säger att det löser egendom och omfattas av allemansrätten. Metroiter, så det får man ta med sig om de har mindre metroiter.
Naturhistoriska museet, de sitter ju på den här metroiten just nu till låns då, och vill ju avvakta det här utgången i det här målet. Och sedan är, vad jag förstår då, tanken att om ni vinner också i hovrätten och ni får en lagkraftande dom, då kommer dina klienter överlämna det till Naturhistoriska museet. Är det så?
Ja, de har ju stenen på lån redan nu. Riksmuseet. Så tanken är, om de går segrande ur tvisten i slutändan, då ska de överlåta stenen till Riksmuseet mot någon form av en rimlig ersättning helt enkelt.
Men om de hade gått ut på den öppna marknaden så hade de ju kunnat förmodligen få mycket mer pengar om de hade sålt den. Vad är det som gör att de vill lämna den till museet?
Det är ju att den har ett vetenskapligt stort värde, och det har aldrig varit diskussion om att sälja den här på någon internationell marknad, utan de har hela tiden haft ambitionen primärt Riksmuseet ska ta Naturhistoriska då ska ta hand om den här metroiten.
Men de är alltså beredda att riskera att betala rättegångskostnaderna om de förlorar målet. Det är ju ganska stora ekonomiska risker att driva sånt här mål.
Ja, det är det. Och de driver det ju så att säga med egen utan hjälp och med helt enkelt, så det är en stor risk för dem de tar, och
och rättsskyddet räcker inte hela vägen.
Nej, det gör det ju oftast inte genom alla instanser, så räcker inte rättsskyddet, så är det.
Och hur tror du det kommer gå i hovrätten nu när domen är överklagad?
Jag tycker att domstolen, tingsrätten, jag tycker det är en väldigt välskriven dom, och man märker att tingsrätten har funderat en hel del över frågeställningarna. Så att jag tror att hovrätten kommer att fastställa den här domen.
Det sa advokat Thomas Fjordevik. Vi får se hur det slutar i hovrätten om Naturhistoriska museet får behålla meteoriten. Rättsfallet inifrån är tillbaka nästa vecka med ett nytt rättsfall.